Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
God morgon och välkomna tillbaka. Jag hoppas ni haft en härlig påsk. Det är tisdag 11 april. Börsmorgon är tillbaka igen. USA-börserna höll öppet igår när vi svenskar åt påskägg, men det var en försiktig handel. Samtliga index höll sig kring nollstrecket. I Asien steg Tokyo på duvaktiga tongångar från nya japanska centralbankschefen. Nikkei-indexet stängde upp knappt 1,5%. Terminen för Stockholmsbörsen säger att det blir muntert även här om en knapp kvart med uppgångar på närmare 1%. Och i dagens program ska vi prata om de fortsatta turerna i Alecta. Nu har vd Magnus Billing fått sparken, meddelas alltså under morgonen. Veckans aktie från vår analysredaktion den här omgången är en ratad sådan ända sedan pandemiåren. Men det värsta kanske kan vara över, för rekommendationen det är köp. Och så spanar vi i techvärlden och det dominerande temat AI tillsammans med Miralit under den senare delen av våren. Med mig i studion för att göra det här, Carl Armfelt, förvaltare på TIN Fonder. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Och Ulf Pettersson med oss från Kalmar, också vår egen analytiker. Och Ulf, jag vill bara börja alltså att det till slut blev bekräftat. Alectas vd Magnus Billing får sparken efter nischbanksfiaskot i USA. Väntat?
Ja det tycker jag. Det var ju uppenbart redan när de så att säga, gjorde sig av med sin aktieförvaltningschef att det inte var tillräckligt, att man inte fick stopp på den här så att säga, negativa publiciteten. Och då är det nog rimligt att vd fått bära det huvudansvaret ändå. Så jag tycker det är inte oväntat att Billing nu får lämna Alecta.
Carl, som lekman så förstår jag inte vad Alecta var hela 2022 när alla hatade tillväxt helt plötsligt och allting som inte var jättesäkert och moget och gärna mycket utdelningar. Ni på TIN är kanske lite längre ut på riskskalan än många andra. Hur ser du på Alectas tur ut på riskskalan?
08-09 när många amerikanska banker fick det tufft så fanns det också en del offer. Så att när det blir en sån här kraftig ränteuppgång och stora banker går i konkurs så kommer det vara folk som får problem. Och i det här fallet blev det Alecta. Jag tycker att det går nog inte att säga någonting om deras riskexponering. Det är för svårt att ha liksom någon större insyn i. Däremot kan man ju säga att en industriutmaning är att det har blivit färre analytiker och färre förvaltare. Både på många pensionsjättar och på många storbanker.
Och nu
det har varit poppis av få förvaltare. Jag tror ändå med färre aktiva förvaltare så ökar sådana här risker. Det går inte att komma ifrån.
Mm. Ulf, vad händer nu?
Det är då Alecta och det drivs ju av arbetsgivare och fackföreningar. Jag hittar en ny vd här och så antar jag att de kommer gå tillbaka till och bli en, så att säga, mer nationella investeringar, mindre utländska investeringar. Vi får se vad de kommer fram till. Men det var ju det är flera problem med de här tre amerikanska förvärven. Dels så att de köpte dem från början, men sen så att man ökade sin positionering när så att säga, marknaden för de här vände neråt så ökade man här. Och det kändes ju lite desperat då att så att säga, och ökade så mycket att man till och med blev största aktiva ägare i en av bankerna, den här i San Francisco. Och det känns som att de var inne lite på att de var tvungna att ta igen det de hade förlorat, och det brukar aldrig vara en bra strategi i aktiesammanhang. Så det är ett rejält omtag som behövs i Alectas hela förvaltning egentligen.
Mm, apropå omtag så har vi en nyhet också från morgonen från ett bolag då, inte en pensionsjätte, som också är ganska kritiserad. Electrolux alltså, som meddelar att man inte kommer slutföra en förväntad försäljning av en tillverksanläggning i USA. Det här var väl också ganska väntat, eller var det Ulf?
Nej, det var inte väntat. Och det kommer nog påverka aktiekursen en del här. Det som har hänt här är ju att Electrolux, de har ju haft stora problem i USA i sin produktion och slog samman fabriker och fick då en fabrik i Memphis övertalig som står tom, och så sålde man den fabriken. Eller man skrev i alla fall att man hade sålt den eller avsåg att sälja den med en reavinst på drygt 700 miljoner kronor. Den här nyheten kom i oktober och det tolkade folk som positivt. Det var ju bara att de gjorde en reavinst istället för massor engångskostnader. Och sen så har det där dragit ut på tiden och det visar sig att den där affären som man aviserade i oktober inte blev av då. Och det kommer ju påverka bolaget negativt idag eftersom det är ändå en miljard som marknaden hade räknat in i intäkt, var 700 miljoner kronor i vinst som inte ser ut att uppstå nu. Så det det liksom förstör inte hela Electrolux, men det är ändå 700 miljoner kronor. Det är ganska mycket pengar i Electrolux värdet, bara 3% av börsvärdet.
Mm, och det är tur att någon av oss inte var helt utzonade under påsk i alla fall, Ulf, för att någon håller sig uppdaterad av oss två. Innan vi fortsätter med dagens rubriker så vill jag bara göra ett nedslag i fredagens amerikanska jobbsiffra som vi blev känd när vi hade ledigt. Antalet jobb ökade något mer än väntat, arbetslösheten sjönk till 3,5%. Marknaden verkar dock ta fasta på att ökningen är en tydlig minskning från månad till månad i alla fall. Det var över 400 000 nya jobb i januari, över 300 000 i februari, nu då över 200 000 i mars. Ulf, trots det så backar den amerikanska långräntan, tioåringen, nu är dryga 3,4. En stark arbetsmarknad är ju inte goda nyheter för Fed.
Nej, men den är ju ändå svagare än vad den var i februari då. Det var över 500 000. Så jag tror att man är nöjd med riktningen här, att det liksom ökar i mindre minskad takt, så att ökningstakten minskar. Och då räknar man kanske, nu är det ganska givet att de bara höjer 25 punkter här 3 maj i USA då Fed. Det har ju funnits spekulationer om det skulle bli 50 punkter. Det kommer en jättestark siffra nu också. Det kan bli 50 punkter exempelvis på lite hur inflationen utvecklas i april här också. Men jag tror att det var en perfekt sysselsättningssiffra för marknaden. Hade man fått så att säga en jättesvag siffra kanske med fallande sysselsättning, så hade nog marknaden reagerat negativt. Man såg fallande vinster, då hade man fått det starkt, så hade man fått ökade räntehöjningar. Så det här var liksom prick på förväntningarna, och det känns, jag tror marknaden kände sig ganska tryggt. Det var skönt för marknaden att veta att man liksom ligger i linje med vad utfallen blir, och det fick vi en ganska positiv reaktion på när siffrorna kom då. Det var ju stängt men man såg på terminen att de steg precis när siffran kom.
Det låter som att alla stjärnor till slut stod rätt. Men Karl, om vi ser till just USA-indexen, då är det ju Nasdaq som sticker ut sen årsskiftet. S&P är plus 7%, Nasdaq plus 15%, och blev något av en safe haven, kan konstigt nog kanske man kan tyckas, under den här bankkrisen som var i USA. Håller det här i sig?
Men tech har ju gått starkt i USA på lite svagare utsikt för räntor. Och då blir det ändå den sektor som blir den största nettovinnaren. Det är också den sektor som faktiskt är lättast att prognostisera vinst för i år.
Varför då?
För att du har mer digital distribution. Du är inte lika beroende av oljepris och andra rörliga faktorer. Många mjukvarubolag har ändå en väldigt sticky affärsmodell. Så att när man tar det samman så har ju tech blivit en vinnare på att ränteutsikterna har mjuknat lite grann. I USA har det varit ännu tydligare än i Norden. Just för att har du inte haft tech i år som en bred förvaltare, då är du redan körd. Här i Sverige har det här börjat ske, men det har skett lite senare de sista 3 veckorna. Och det har skett inte lika stor utsträckning. Men man märker ändå att det börjar ske även här. Och den trenden kommer nog ta vid också i Sverige, men kanske vara lite mjukare.
Samtidigt som vi då ser i bild, så 20 stycken av alla 500 i S&P-indexet, där ju också många techjättar ingår nu för tiden, svarar för 90% av årets uppgångar. Det vill säga bild är Nvidia och Meta som har rusat omkring 80% och sen Apple på omkring 25%. Skört!
Det är få techgiganter som är en stor del av index där. Och det blir nästan som år 2000 i Sverige när Ericsson var största in och... Ja. Men skört, det går väldigt bra för de här bolagen, och det är ändå uppenbart att många av dem har en väldigt stabil bas. Tittade vi på Q4-rapporterna så såg vi att den här bolagen fortsatt att växa trots det ekonomiska läget. Så att det är en ganska befogad uppgång. Men däremot tittar man på lite mindre techbolag, dit har inte ens amerikanerna vågat sig heller. Så vill man vara lite framåtblickande så kanske inte är i big tech man ska leta, utan då är det mellanstora och stora techbolag som går bra.
Så på frågan om det är en ihållande sektorrotation eller om det är tillfällig opportunism, så låter det snarare som att det kanske är den här eliten. Nu kanske de är då övervärderade eller fullvärderade. Då kanske segmentet underkommer. Men det är snarare de här värdebolagen inom tillväxtsektorn som man brukar säga som har varit då form av trygghet.
Dragkampen mellan räntor och tillväxt kommer att fortsätta. Den är inte över idag. Men däremot kan man säga att klimatet, vare sig det är värdering eller utsikter för tillväxtbolag, ser ändå bättre ut idag än vad det gjorde för ett år sedan, och definitivt även för ett halvår sedan. Så att det har ju ändå sakta men säkert förbättrats i segmentet tillväxt. Så att det känns lite bättre. Jag tror för all tech, det är ett ökande sentiment, men som du säger, det är ett lite bräckligt sentiment. För att kommer en dålig nyhet så har det ändå varit varannandagsbörs här sista tiden. Och det kommer nog fortsätta. Men tittar man lite längre och har man lite perspektiv, så känns det ändå som att för tillväxtbolag så har ändå klimatet blivit bättre här nu i sista kvartalet.
Och bättre sentiment märks även i Bitcoin till och med, apropå modern teknik. De har rusat senaste tiden, är nu uppe på $30,000 per Bitcoin. Är det risk on eller risk off?
Det är risk on kanske, med någon blandning av risk off, digitalt guld. Så att, men generellt ska jag säga att det är ändå en risk on när Bitcoin går upp. Det tycker jag ändå man kan tolka det som.
Vi ska fortsätta tangera ämnet makrostatistik eftersom att det toppar finansiella nyhetsflöden just nu. För morgonens skörd därifrån är att kinesiska konsumentpriser steg mindre än väntat i mars, 0,7%. Prognosen var 1%. Producentpriserna minskade 2,5%, det var som väntat. Men i Japan minskade hushållens konsumtion mer än väntat med minus 2,4%. Carl, det är fortsatt väldigt tydlig skillnad i de här jätteekonomierna i öst. Hur nära håller du koll på Kina, givet er tech- och innovationsprofilering?
För 2 år sedan hade vi ändå lite innehav. Och sen såg vi att då Kina slog ner på det privata näringslivet och valde att avyttra samtliga innehav då. Så att vi har väl koll på det. Jag tycker det är intressant det är när det kommer en ny reglering nu i Europa och USA. Till exempel då Italien säger att ChatGPT ska förbjudas. Även idag så pratar man om att man ska reglera just generativ AI i USA. Skulle man göra det så kommer garanterat kineserna bli vinnare. För de kommer bara köra på stenhårt. Och tittar man generellt då, till exempel då solenergi. En sån sektor som republikanerna i USA inte har gillat. Där har ju kineserna tack vare det motståndet sprungit iväg och blivit världsdominanta. Så tittar du på innovativ teknik så är ändå kineserna absolut framkant i många områden. Och det är frågan, kan USA och Europa komma ikapp? Ja, det är nog lite olika svar på respektive segment. Men kommer det för mycket reglering här, och då kommer ändå kinesiska techbolag att bli vinnare.
Mm. Ulf, har du någon tanke på vad Carl har för spaning här från Kina?
Nej, men det är positivt att priserna faller i Kina. Producentpriserna i alla fall kommer väl föras över då till Europa och USA vad det gäller inflationen här. Så i det perspektivet så är det positivt att vi inte får någon importerad inflation på så sätt från Kina. Det är väl positivt. Men sen är det fortsatt högt. Vi har inte bara fått från Asien inflationssiffror. Vi har fått från Danmark och Norge här också på morgonen. Och i varje fall Norge var ju högre än väntat och även Danmark låg ju högt. Så det är en väldigt blandad bild vad det gäller inflationen, huruvida det är man håller till i Asien eller i västvärlden.
Apropå hushållen, deras konsumtionsförmåga och därtill flygsiffror för Norwegian som kommit nu under morgonen för mars som visar på en positiv fortsatt återhämtning och bokningstrend. Under den här omgångens veckans aktie, Ulf, så ser du slagläge för Scandic. Är krisen över, menar du?
Ja, det får man väl säga. Coronakrisen är ju över. Beläggningsnivåerna är tillbaka på 2019. Kanske inte riktigt för så att säga, ska vi säga affärsresandet, men privatresandet så har beläggningarna varit högt. Och tittar man på flygsiffrorna så är det väldigt starkt. Finnair var starkt innan påskhelgen här, och jag tycker Norwegian också ser bra ut. Och det finns ju stor korrelation mellan flygresandet och hotellbokningar. Så det ser faktiskt bra ut. Sen får man komma ihåg också att Q1, nästan som man glömt bort, men Q1 22 var riktigt svagt både för flygandet och på hotellmarknaden, eftersom vi hade en våg av corona då, den sista stora vågen av corona egentligen. Så det kommer vara rejäla resultatförbättringar under första kvartalet för hotellsektorn och för flygsektorn. Och jag tror att det kommer gynna Scandic-aktien som har stått och stampat här ett tag faktiskt.
Men de måste ju också få otroligt mycket högre kostnader från såväl räntor som energi, uppvärmning, personal. Hur högt upp på riskskalan klassar du din rekommendation?
Jo, alltså det som är den stora osäkerhetsfaktorn är lågkonjunkturen som kommer göra att företagen drar ner på resandet, hotellnät och även konsumenter, framförallt i Sverige, kommer dra ner på. Vad det gäller inflationen så är ju det ett problem, men det är ändå omsättningsbaserade hyror här, så det är inte liksom 11% upp på hyrorna per se, utan det är en andel av omsättningen som Scandic betalar i hyra, så då blir det inte riktigt så. Den ökar med omsättningen och den så att säga minskar med omsättningen också, så den effekten är egentligen inte inflationspåverkad på det sättet. Men det är så att säga konjunkturen som är problemet här. Men det tycker jag vägs upp av den låga värderingen. Det är ändå P/E-tal på 8-9 här. Nu var det i sig lite coronapengar 2022 som de försvinner här, men det är fortfarande räknat på nästa års vinst en 8-9 gånger vinsten i värdering och inte särskilt högt belånat längre efter en ny emission och lite sådär. Så jag tycker det är lite högt upp på riskskalan, men jag tycker utsikterna överväger den risken.
Och den som vill läsa hela den analysen kan göra det i dagens tidning eller på vår sajt. Men jag vill bara en rubrik till från påskhelgen innan vi öppnar börsen. Det var visserligen från igår. Ett av era portföljbolag, Carl, kan överraska den som inte är en trogen DTV-tittare eller TIN-följare, men det är Sobi. De har renodlad royaltyavtal för läkemedelskandidaten Nirsevimab med Sanofi och skär därmed bort AstraZeneca från affären. Är det här bra? Dåligt?
Är det bra eller dåligt? Nej, men första anblick så ser det ändå positivt ut. Och anledningen är att de kommer få högre marginal och bättre kassaflöde de närmaste 3-4 åren. Sen är det som så att varje gång Sobi kommer en pressrelease så är det inte alltid jättelätt att hålla tungan rätt i mun. Så att det är ju som någon slags dokusåpa med många inblandade och många intriger. Så att det är lite svårt att hänga med, men jag tycker ändå att de analytikerna som följer bolaget och när man läser själv så borde det ändå vara positivt i det korta. De har haft väldigt komplicerade upplägg. Och de har också tidigare fått lite kritik för att de inte äger läkemedel i hela världen utan har då upplägg att de har 50% i USA eller hela världen utom USA och så vidare. Så att om de lyckas att renodra det lite grann och hålla lite mer tydligt, det hade ändå varit positivt. Så att bättre marginal och bättre kassaflöde är korta. Sen tror jag andra aspekten här är att de har ändå fått lite kritik för många av sina förvärv de sista 3-4 åren. Är Sobi en förvärvsmaskin eller har de gjort ett dåligt jobb? Där är juryn lite ute. Och märker man att de är lite mer affärsmannamässiga och ändå kämpar hårt för aktieägarna och att renodla, det borde ändå också vara positivt. Så att jag tror ändå att givet dagens nyhet kommer aktierna fallet gå upp.
Ulf, vad säger du om den här nyheten? Är det bra eller dåligt?
Jag säger som Carl att det är liksom, man får pigga och nykter när man ska läsa det här, för det är ganska komplicerat. Det tror jag ändå att det har ju varit, det är någonting som inte riktigt har funkat i det här AstraZeneca-Sobi-samarbetet, tror jag. Vi hade ju det där budet på Sobi från riskkapitalister som AstraZeneca sa nej till, och en del i det här var väl den här affären som det här avtalet med det här läkemedlet, och de har väl liksom inte riktigt så att säga varit överens då eftersom man säger upp det nu. Så jag tror det är bra för Sobi. Jag tycker man ser på börskursen också att den är upp en 3% på det här. Och så marknaden tycker ju det. Men en komplicerad affär, och det är bra att om det förenklas lite grann. Om man bara väljer en partner och nu Sanofi istället för AstraZeneca.
Ja, den här kvarten sprang iväg, för att den har snarare blivit 17-18 minuter istället. Det här var alltså allt vi hann innan börsen öppnade. Den är nu öppen och vi går ut till marknadsstudion.
Ja, efter långhelgen så öppnar Stockholmsbörsen uppåt och nu upp nästan en hel procent. Det ligger på 0,87 precis nu. Och om vi tittar på storbolagsindex så ser vi Boliden här i toppen. Även Sinch rör sig där uppe. Medan Getinge och Essity rör sig svagt neråt. Och Norwegian har vi inte fått något avslut från Oslobörsen ännu. Men de rapporterade trafiksiffror nu på morgonen som var högre jämfört med förra året. Specialistläkemedelsbolaget Sobi, som vi precis pratade om, de stiger nästan 3% på nyheten. Och den nyheten gör ju bland annat att vinstdelningsavtalet med AstraZeneca avbryts. Och på tal om AstraZeneca så är de upp en halv procent efter höjd rekommendation. Och avyttringen av Electrolux-fabrik i Memphis, USA kommer inte att slutföras som förväntat efter brutet kontrakt, och Electrolux handlas idag ner 0,3%. Och Skanska har tecknat ett tilläggsavtal för uppgradering av en tillverkningsanläggning i västra USA värt motsvarande cirka 700 miljoner kronor, och de är upp 1,5%. Och rejäl uppgång för solenergisföretaget Midsommar, som nu är upp nästan 23% efter att ha erhållit en första bidragsutbetalning på 73,4 miljoner kronor från italienska investeringsmyndigheten för att bygga en fabrik i sydöstra Italien. Och telekombolaget Millicom skjuter upp sin årsstämma. Materialbolaget Polygen handlas idag ner tvåsiffrigt, tappar nästan 22%. Och det vinstvarnade i torsdags efter börsstängning. Och EOS Invest som handlas på First North har beslutat att ansöka om en avnotering från börsen. Och beslutet grundar sig i att Rysslands invasion av Ukraina har försämrat både värderingen av bolagets tillgångar och dess verksamhetsmiljö. Och sen om vi tittar på Linas matkassa så stiger de faktiskt 1% trots att de rapporterat lägre omsättning i första kvartalet. Och bolaget som levererar matkassar har helt enkelt fått färre kunder. Och sen ser vi då att priset på bitcoin stiger till högsta nivå sedan juni och nu är över 30 000 dollar. Och så avrundar med lite råvaror. Oljepriset steg nu på morgonen på förväntningar om att lagernivåerna i USA ska sjunka och tecken på att efterfrågan om utvecklingsmarknader är fortsatt stark. Och vi ser här att de rör sig uppåt. Men som sagt, Stockholmsbörsen öppnar idag upp.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Och upp en hel procent, så vi får se hur den utvecklas nu under morgonen.
Tack så mycket för det, Sofie. Ja, så blir upp 3,5% på nyheten. Känns det rättvist?
Du ska förstå affären. Jag tror att den kommer stänga högre om man får göra någon gissning. Jag tror ändå att det har lite större inverkan på EPS än bara 3%. Utan det är nog snarare 10-15% påverkan. Så att, jag tror ändå att den kanske kommer stänga över var den handlar nu. Mm.
Ulf, har du någon spaning från börsskärmen som du vill lyfta?
Nej, det är väl att Electrolux, det blev ju inte så mycket nedgång här. En halv procent ungefär, men jämfört med börsen som upp 1%. Så motsvarar det ungefär vad den negativa nyheten är värd i kronor och ören, tycker jag. Så det är rimligt att den tappar lite grann i förhållande till börsen.
Rimlig handel, det är ju intressant, en öppning för en gångs skull. Vi återkommer till börsen i alla fall innan vi avrundar. Apropå börsen så har vår kollega Johan Wendel gjort en sammanställning av de bäst och sämst presterade aktierna på Stockholmsbörsen hittills i år. På large cap så har vi en salig blandning i topp. Saab som etta, sen Fortnox, Millicom, Evolution, H&M, det är topp 5. Också på large cap fast då stället i botten, Sint i toppen med nedgång på nästan 70%. Sen har vi Orrön Energy, Sinch, Biotage och SBB med flera. Det där var alltså topp 5. Ulf, har du någon reflektion över aktierna i toppen respektive botten?
Ja, man kan en reflektion är nog att man ska ha, håller man på med det här med aktier, ska man ha ett 20-tal bolag i alla fall, 15-20, för det är detta att trampa snett här. Det fanns ju liksom ingen bransch, att det var en viss bransch som gick starkt och en som gick dåligt. Vi hade ju ett teknikbolag här som låg i botten som Sint, och så var det teknikbolag högt upp på vinnarlistan också. Så man ska liksom, man måste ha ett antal aktier som man inte går på en rejäl nit här. Sen är det ju nyheter som har drivit det här. Vi har ju H&M starka rapport och budrykten i Millicom och sånt där bland de här vinnarna, och Saab är ju kriget och förlorarna är ju stora vinstvarningar eller risk för nya emissioner och sånt där, och fastighetsoro. Så det är liksom, lärdomen av den är väl att det liksom inte är en bransch, utan det är många, man kan liksom hamna både på vinnarlistan och förlorarlistan i samma bransch. Då gäller det att ha lite fler aktier än bara 5 stycken, så då kan det bli slaget i ens portfölj.
Är det här något form av tema som du ändå tyckte du kunde se innan börsåret startade?
Ja, men vi har ju haft sådär, alltså vi har ju haft, backar man 2-3 år tillbaka så har vi haft en väldigt intressant period på börsen. Vi har haft liksom hås och vi har haft väs och vi har haft liksom rekyler och allt möjligt. Och mycket är det där som att det som kommer upp väldigt mycket när det blev liksom P40-45 på en del bolag. Så, och vinsten minskar eller det händer något och marknaden ska köra ner det till P20-25 istället. Då är det en halvering av det skälet. Och det var mycket vi har sett här då. Sint är en sån där som liksom ramlar ner fullständigt på helt förändrade vinstutsikter. Så nej, och sen Saab kan man ju fundera på. Det har ju alltid varit ett sånt där P10-12-14 bolag. Nu är det då P25 istället. Kanske ännu högre kommer det liksom, vad händer när rapporten för Q1 kommer här. Det är ju så att säga inte Det är långa ledtider i den där sektorn, så det kommer inte vara någon jättevinstökning Q1, men kommer marknaden liksom sälja av den då. Så det är ju intressant att ha med sig in i rapportperioden de här stora rörelserna under året, för det är lätt hänt att det har gått ner för mycket och att de stiger då på rapporterna, och de som har stigit mycket kan, så att säga, när de möter verkligheten, få en svag utveckling.
Och Carl, det är flera av era innehav på listan här. På plussidan Fortnox, Evolution. Mm. Evolution är ett största innehav. Men på minussidan Sint, Sinch, Biotage. Mm. Vad har hänt?
Nej, men på plussidan, det är ju bevisade techbolag som ändå har lyckats behålla guidance och behålla tillväxt i det tuffare klimatet. Och de som är på negativ listan, om man tar då Sint och Sinch, så är väldigt tydligt. Det är ju lite mer ifrågasatta techbolag med högre skuldsättning. Så både Sint och Sinch har ju varit väldigt stora förlorare under det här ränteuppstället som skedde i höstas. Båda har ju faktiskt haft ganska brutala insynsköp sista perioden. Sinch började den trenden lite tidigare, och Sint här nu bara för några veckor sedan, så var det två i styrelsen som gjorde ganska stora aktieköp. Båda de aktierna fick ju lite fart här för 2-3 månader sedan när det började bli lite mer risk on för tech. Och innan de här inflationssiffrorna kom i februari. Så att båda de här bolagen har ju börjat närma sig någon slags inflationspunkt. Båda har ju också bytt vd. Och det gemensamma för båda är att ingen investerare som har träffat någon av de nya vd:arna. Så att jag tycker att ska man leta efter morgondagens vinnare bland tech, så är det då ifrågasätta bolag med riktiga intäkter. Det finns många techbolag som inte har några intäkter, och det ska man akta sig för. Men ifrågasätta bolag med riktiga intäkter som Sinch och Sint, där ska man spendera sin tid. Och vi gjorde ganska mycket jobb under förra året. Vi avrättade många bolag som vi tyckte inte hade rätt förutsättningar. Och Sint och Sinch var två bolag som var längre ut på riskskalan, men som vi tycker det fanns anledning att behålla. Och det var just, kärnan det var väl egentligen då, bolagsstyrning. Att vi kände att trots att de fick en utmaning kortsiktigt, så fanns det någonting i bolaget, ett entreprenörskap, som gjorde att entreprenören kämpade vidare och har nu tillsatt två vd:ar. Så att jag tycker att det viktigaste för oss blir att träffa de vd:arna och skaffa sig en uppfattning om dem. Och någonstans om ränteoron lugnar sig lite, så kommer de här automatiskt att bli vinnare. Så att både de bolagen, så förstår man de här kursrörelserna. Jag tyckte väl att när det började ställa upp här lite för någon månad sedan, så fick båda lite morgonluft. Och så kan man förstå att nu om det är ränteoro som är huvudsaken även nu då, så kommer de inte kortsiktigt att vinna. Båda gäller också att hålla koll på affärsmodell. Det är också väldigt centralt. Sint har ju sänkt sin utsikt för i år. De får lite tuffare. Annonsmarknaden har fått det kämpigt. Så att om det är något annat man ska gräva i, så kanske det är just annonsintäkter. Det gäller mobilspel. Det gäller ett Sint. Men det finns några andra bolag som Google som kortsiktigt har pratat om väldigt, väldigt svaga annonsintäktssiffror. Så där finns det också en grupp bolag för den som letar efter morgondagens vinnare.
Låter ändå som att liksom förtroendet för själva caset ligger fast för er ändå. Men har ni gjort några förändringar? Har ni då sett det som jätteköpläge, eller har ni viktat ner lite för att det varit så otroligt bäsigt? Har ni gjort några förändringar?
Ja, men precis som efter covid, då fick medtech en riktig käftsmäll. Då valde vi att vänta 9 månader innan vi ökade upp till normalposition. Och i det fallet var det rätt. I Sint och Sinch fall så har vi faktiskt inte valt att öka upp, utan investeringsbeslutet blev att behålla i det här fallet. Och känner vi att de vädrar lite mer morgonluft, att de problem de hade under hösten faktiskt är förbi, då är det ändå väldigt starka ökningskandidater. Var den viktigaste faktor för storlek ändå finansiell risk. Och den är sjunkande, men man vill ändå, i det här ekonomiska läget, så vill man inte se att man är halvvägs ute i kurvan, utan man vill gärna känna att man är helt ute i kurvan och missar några kronor i uppställ. Och känner att men nu är de på rätt väg innan man vill öka. Så att vi har tagit det lite försiktigt och varit ganska, på det sättet, försiktiga generaler.
Det låter som en ganska klok strategi i sådana här kaosiga tider. Men jag tänker att vi fortsätter att bredda oss inom just din hemmarena och det tech-dominerade näringslivet både i Sverige och internationellt. För att, som du sa i början av programmet, Sverige har inte alls haft samma tech-rally som USA. Och jag har hört kommentarer som, men vi har ändå ingen tech-sektor. Håller du med om det?
Ja, vi har ju en mycket mindre tech-sektor. Och det är en mindre del av index. Och big tech, kortsiktigt, är ju de som har varit de tydligaste vinnarna på det som har skett. Så då kan man, vill man vara negativ kan man säga att vi inte har någon tech-sektor. Vill man vara positiv så ser man ju ändå att innovativt näringsliv är en stor del av index i Norden och är en växande andel. Och tittar man på hur ekonomin ser ut, så kommer det att bli ännu större i framtiden. Så att definitivt så finns det en tech-sektor, men lite andra typer av bolag och kanske inte alltid de här globala jättarna. Fortnox för den delen är ju en lokal champion, men det är inte en global champion. Och där, bland de globala så har vi ändå lite färre.
Är det AI som är på alla släppar efter ChatGPT?
AI, generativ AI, som kanske är bästa begreppet då för ChatGPT, det är på alla släppar. När Bitcoin och kryptovalutor kom, så när man snackar med vänner och kompisar, så var det kanske 2 av 10 som trodde att det var framtiden. Och 8 av 10 trodde de var idioter. Med ChatGPT så ska jag säga att 9 av 10 tror väl ändå att det här är någonting som är väldigt positivt.
Men det här är din anekdotiska uppfattning.
Det är en anekdotiska, ja. Men man känner ändå att ChatGPT, det finns väldigt många personer som inte har ett teknikintresse. Som har använt produkten och säger att det här är ändå något som kommer förändra vår vardag och förändra vårt näringsliv. Bill Gates gick ut och sa att det här är den största revolutionen sedan hem-PC. Så vill man tro det så är nog ändå ChatGPT och generativ AI en tech-trend som man ska hålla otroligt mycket koll på och gräva i. Och som kanske är lite mer transformativt än vad krypto var.
Tror du att det kommer vara så revolutionerande?
Det är jättetidigt att spå i. Jag tycker väl ändå att få en känsla av att det kommer att förändra väldigt, väldigt mycket. Och så kan man fundera på vad finns det för vinnare och förlorare på börsen. Och det är egentligen ChatGPT och den typen av teknik som vi lagt mest tid på sista månaden på jobbet. Att gräva och förstå vilka kommer att vinnarna. Och det man kan säga då att de här verktygen har funnits länge, 10-15 år. Vissa verktyg är mer proprietära, det finns också öppna, lite mer öppna standarder också. Men vilka blir de vinnarna? Ja, men det blir väl de bolagen som lyckas produktifiera det här. Och det svåra är kanske inte att göra en tjänst utan att produktifiera den och ta betalt. Om man tar ett tidigt uppstickare som ett OpenAI, de är så stora. Så de kan ju bli en monopolist eller få en särställning. Men tar man lite mindre uppstickare som många pratar om, till exempel då Midjourney, som är i framkant vad gäller bildgenerering. Där är det svårt att se att vad har de för kommersiell framtid. Och det vi tror då, det är väl att det är väl Microsoft och Adobe. Det är de två bästa exemplen just nu på bolag som idag har tagit teknik från OpenAI, inkorporerat, produktifierat och kan ta betalt för det. Och även Adobe kom ju för bara 2 veckor sedan ut med sin produkt då, Firefly. Och det är samma sak. Kreatörer har jobbat med Adobe i 30 år. De är vana med arbetsflödet. Och att då lägga in de här verktygen i ett befintligt arbetsflöde, där kan man ta betalt. Jämfört med ett Midjourney som definitivt kan lyckas, men den vägen är ändå lite svårare att analysera. Så att ha fokus på produktifieringen, det är kärnan i att förstå vilka de kortsiktiga vinnarna blir.
För det måste vara ganska lätt att bränna sig på bolag här som trycker på att vi har en AI-produkt eller typ ja,
kommer det
heter något med AI.
Småbolag med AI i namnet så är det nog bästa, ja, det kanske är en bubbla som kommer att expandera 2-3 år till. Men det är nog ett lätt sätt att bränna sig på. Tittar man på nordisk tech och småbolag så är det svårt att se kortsiktigt vilka svenska eller nordiska bolag som kommer tjäna på det här. Då blir det någon slags bredare span att ja, bolag som är lite mer innovativa och vågar adaptera ny teknik, de kommer bli vinnare. Och bolag som är lite mer stelbenta, de kommer att drabbas. Men det är svårt att säga att Sinch ska gå upp 5% för att de har då mycket bra AI i sina chattrobotar. Det är svårt att göra det spanet. Så att det är en väldigt bred och djuplodad omställning. Men de tidiga bevisen är väl att den kommer få lite snabbare effekt än många andra teknikevolutioner.
Men det låter också lite oroväckande stort glapp kanske mellan Sverige, Norden, Europa och USA.
Europa ser ut att inte vara i framkant i det här. Italien gick ut och förbjöd ChatGPT för någon vecka sedan.
USA varför så kom då?
Ja, men de tycker väl att det är kanske risk för att man förlorar jobb. Eller framförallt så hade det med GDPR att göra att man kunde inte säkerställa dataflödet. I USA kom det en nyhet om idag om att Biden-administrationen kanske vill reglera bolag som håller på med generativ AI. Lärdomen är väl att det är omöjligt att reglera sånt här. Det är jättesvårt. Skulle USA komma med en stor reglering på det här, att man måste då vänta 90 dagar eller ett år för att godkänna någon typ av AI-funktion, ja, men då kommer kinesiska bolag, precis som med TikTok, bli ledare. Då kommer de springa före.
Ulf, du har lyssnat in här nu. För det första, måste du och jag lära oss något nytt knepigt tekniskt nu? Jag har nog knappt lärt mig blockkedjeteknik nu.
Ja, det låter som att vi behöver göra. Absolut, och så är det väl alltid så här att det tar lite längre tid än det verkligen slår igenom. Det var inte så det var bara ett par år sedan vi Meta skulle liksom uppfinna ett parallellt universum där vi skulle köpa grejer, men det försvann ju med lågkonjunkturen. Så det är klart, jag dömer inte ut det här nya att man liksom datorn skapar texter som inte finns så att säga, istället för att man söker, den letar upp skrivna texter. Det är stort och det är klart att vi kommer gynnas av det på något sätt. Men det tar nog lite längre tid innan man ser det liksom fullt ut i alla bolagssiffror. Så vi har nog inte så bråttom du och jag, Emil, utan vi kanske har lite tid på oss att lära sig det.
Nej, innan vi blir ersatta av robotar istället. Vi ska återkomma lite mer på det här temat alldeles strax. Jag tänker att vi ska ta en paus nu också. Vi tackar Ulf för att du varit med. Du måste springa iväg. Vi ska fortsätta med Karl alldeles strax. Först vill vi veta hur det går på börsen. Är den fortfarande lika munter, Sofie?
Ja, det är väldigt muntert här. Börsen är upp över 1%. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att ABB, Nibe och Swedbank är de stora vinnarna bland storbolagen. Och de är alla upp över 2% nu på morgonen. Sämre går det däremot för Sinch och Getinge. Getinge har ju fått en sänkt rekommendation av Handelsbanken och backar nästan 0,5%. Volvo däremot har fått höjd riktkurs av JP Morgan och idag upp lite dryga 1%. Och så om vi pratar lite om veckans aktie som ni har pratat en hel del om så stiger Scandic 3% nu på morgonen. Och sen har vi fått avslut från Oslo när Norwegian idag handlas upp 3,5%. Och Sobi som vi pratade om tidigare, de fortsätter att stiga och är nu upp nästan 4%. Så vi får se hur den utvecklas under dagen. Och Skanska som har tecknat ett tilläggsavtal för uppgradering av en tillverkningsanläggning i västra USA värt motsvarande cirka 700 miljoner kronor är upp nästan 2%. Och större uppgång ser vi på solenergiföretaget Midsummer som stiger nästan 25% efter att erhållit sin första bidragsutbetalning från italienska investeringsmyndigheten och de ska ju bygga en fabrik i sydöstra Italien. Och priset på bitcoin fortsätter att stiga och det är den högsta nivån sedan juni förra året och är nu över 30 000 dollar. Och så återigen så avslutar vi lite med oljepriserna som ligger ungefär samma nivå som när vi pratade för en kvart sedan. Men de stiger nu på morgonen och ja, vi får se hur den utvecklas. Men som sagt, det är väldigt muntert på Stockholmsbörsen som inledde veckan med plus 1%.
Tack för det Sofie. Något som inte stiger är faktiskt amerikanska långräntan som backar några punkter och inte heller dollarn utan kronan förstärks lite grann kan jag lägga till där i den där tillgångsklassgenomgången. Men Carl, innan vi avrundar, det är snart rapportsäsong. Vad tror du om dina portföljbolag?
Ett bra exempel då. Upsells kom ut häromdagen och kom inte med en vinstvarning men lite blekare utsikter. Jag tror att många mjukvarubolag har lite tuffare säljcykler. Det tar längre tid att stänga affärer. Jag tror att bolag som måste jaga nya kunder för att lyckas kommer få lite tuffare. Så ett bredare span är väl att många techbolag är lättare att förstå i år vad de kommer tjäna och vad de kommer växa med än den bredare ekonomin. I och med att det finns många osäkerhetsfaktorer i ekonomin. Men däremot så tror vi ändå generellt att det kan vara lite spridda skurar. Men åt det lite mindre cykliska hållet för teknik och mjukvara. Så att man ska nog förvänta sig att alla kommer inte komma med fantastiska rapporter. Man märker ändå att många har nog haft det väldigt tufft i Q1 när man tittar på den bredare ekonomin. Så tech borde drabbas lite mindre, men däremot så kommer det säkert vara några bolag som har någon negativ nyhet.
Och i förra veckan så hade vi lite olika bud om Q1 kanske ändå skulle markera någon form av botten, vilket vissa tror och andra inte. Vad tror du om just era typer av bolag?
Någonstans har vi försökt hitta bolag som inte måste ha fallande räntor för att lyckas, som är tillväxtbolag som kan lyckas oavsett riskklimat. Så tech kan inte växa ett vakuum, men vi ser väl ändå att allt som har med företagstjänster har ändå fungerat bättre. Alla bolag som har väldigt låg churn och där kunden har svårt att byta tjänst har lyckats bättre. Så att de bitar som har drabbats hårdast har varit just annonsintäkter, konsumentexponerat. Så nu ska man väl börja göra sin analys och komma fram till när kommer konsumenten få det bättre igen och kanske öka. Men det är väl lite för tidigt kanske i de bolag som är längst ut på riskskalan.
Miljonkronorsfrågan skulle jag också kalla den. Det måste vara ganska stor skillnad mellan era internationella innehav och svenska. Eller givet att just svenska konsumenter till exempel är mycket mer pressade av en högre räntemiljö för att vi har mycket mer korta löptider på våra bolån.
Internationella bolag lite dollardopade på aktiekurserna. Svenska, de har ju fördelen att vi har en svag krona och där är mycket av kostnaderna. Så att ser man på konsumtionsmönster så digitala tjänster inte haft samma nedsving. Som kanske då retail eller andra segment. Så att där vi ser ingen skillnad egentligen på det sättet i konsumentexponering Sverige mot globalt. Sen så de flesta bolagen vi har ju en omsättning som är globalt diversifierad.
Är det någon investering som ni tror lite extra mycket på just nu? Som ni ser att nu kanske det värsta är över eller nu börjar sentimentet vända?
Ja, om man struntar då i Sinch och Sint, som man kan förstå varför de haft det tufft, så tycker jag att inom medtech så har jag ändå haft ett bolag som går dåligt trots att de gjorde rätt saker. Och det är Biotage. Det är ett medicinteknikbolag som är en långsiktig vinnare på att vara underleverantör till genmodifierade läkemedel och andra typer av läkemedelsprocesser. De har haft mycket intäkter i Kina och de har också haft mycket intäkter från covid. Så att det är en aktiekurs som gått väldigt svagt i år på att Kina som var största kunden gjorde ingen order här i Q1. Och så är det alltid svårt att säga hur mycket av omsättningen 2022 var de facto från covid. För även de vet inte exakt vad kunderna använde alla produkter till. Så de har varit en kortsiktig förlorare. De har gjort ett stort och transformativt förvärv. De har köpt ett brittiskt bolag som ska stärka deras position då inom stora biomolekyler. Tidigare har de varit väldigt stora inom småmolekyler som är gårdagens teknik. När man träffar ordförande och vd så är de eld och lågor över förvärvet och tror på 2-3 års sikt att det kommer vara transformativt på riktigt. Så att de har ändå, när man tittar under huvuden, gjort rätt saker, och om man tittar på de faktorer de inte kan påverka, covid och Kina, haft det lite tufft. Men däremot, när vi tittar på vinstutsikterna så har kursen gått ned väldigt mycket mer i år än vad vi tror att kommer ske med det, de vinstrevideringar som kommer komma på bakgrund av covid och Kina. Så att det är väl inom medicinteknik att ha få bolag som vi tycker gör rätt grejer men som haft det lite oförtjänt tufft på börsen sista tiden.
Måste också fråga om bolag som väl har blivit någon form av liksom aktiemarknadens älskling eller älskling att hata nu för tiden, som att ni också har Embracer. Mm. Och även Stillfront skulle vi kunna dra parallellen till där. Det var så mycket olika turer i Embracer och oklarheter om de ska börja knoppa av saker eller kritik att Saudiarabien kommer in. Vad står du i det här?
Alla oklarheterna kom från att bolaget kommunicerade väldigt dåligt efter sin Q2-rapport. Det var då de bjöd in till den här diskussionen och vi hade en dialog med dem och tyckte deras kommunikation var väldigt dålig. Tittar man på sista rapporten Q3 så var kommunikationen mycket tydligare. De förklarar varför bolaget finns, vad de tycker själva att de är duktiga på och gav faktiskt mycket mer svar på tal. När de tvingades då flytta sin det här med att hitta en plattformsdeal, det var ju ett hörn de målade in sig efter just Q2-rapporten. Så att det var lite olyckligt. Tittar du på en DCF så kommer inte det påverka värdet särskilt mycket. Så vart sitter vi i dagsläget? Ja, tror att Lars Wingefors är på riktigt? Då spelar det ingen roll om en plattformsdeal kommer i Q4 eller Q1. Tror att Lars Wingefors är en fraud? Ja, men då spelar det väldigt stor roll ifall de lyckas eller inte. Jag tror att det viktiga för aktien i år kommer vara fritt kassaflöde inom AAA-spel. Det närmast kommande är Dead Island 2. Så att man ska hålla koll på de närmsta 3-4 titlarna och se vad det är för kvalitet på dem. De har drabbats väldigt hårt av att Saints Row var en flopp. Både kvalitetsmässigt och i ROI-termer. Så att sätta ett värde på deras pipeline av AAA-spel, det är det viktigaste att förstå Embracer. Och det andra då, det blir ju om man lyckas få till en plattformsdeal. Får de till en plattformsdeal som de-riskar hela pipeline av AAA, ja, men då är de inte lika beroende av vilka lanseringar som kommer just då i år. Så att jag tycker även där att de gör rätt saker under huven. Och sen kan vi förstå att sentimentet varit svagt. Det kommer bli läskigt för de som är korta om de lyckas få till en plattformdeal, om man nu tror på det. Och ska man aktieägare så måste man nog ändå tro på att de kommer få till en plattformdeal, att det inte är taget i luften.
Och sektorskollegan då, Stillfront, som ju har en annan typ av spel. Du pratar bland annat om annonsintäkterna där som att de har mobilspel bland annat. De har dock stigit 11% i år, alltså ish som börsen, medan Embracer är ner sådär 4.
Ja, sista två åren så vi har ökat mycket Paradox. Vi har behållit vårt innehav Embracer och sen så har vi faktiskt minskat rätt ordentligt till Stillfront för 1,5 år sedan. Och det var väl att vi såg lite mera motståndskraft inom PC och konsol, så vi har väldigt litet innehav i Stillfront. Vi tycker också att de gör det okej, men kanske lite mer stolpe ut på vissa punkter. Vi tycker ändå att de har fått lite för lite kärlek sista året. Det är ändå ett bolag som har ett fritt kassaflöde, som har en helt okej balansräkning. Får vi lite mer tecken i år på att de kan betala tillbaka några skulder och ta ner nettoskulden och faktiskt få lite mer tydlighet kring vad är det fria kassaflödet nu efter att annonsmarknaden försvagats. Då kommer de komma i ett lite bättre dager. Så att Stillfront känns som att de är kanske lite mer kvar i mellanmjölkstresset en period till. Tittar du globalt på mobilspelsbolag så finns det inte många som är bättre än Stillfront. Om man tar Zynga, köptes ju upp av Take-Two Interactive. Och här i natt så gick faktiskt Savvy Gaming Group ut och köpte ett väldigt stort mobilspelsbolag för 50 miljarder kronor.
Den saudiarabiska.
Exakt. Så att någonstans, mobilspelsbolag i Stillfronts storlek, de växer inte på träd utan de blir färre. Men skulle jag ändå säga att i det korta så Stillfront så vill man ändå se att annonsintäkter och att mobilspelsmarknaden som är då lite mer cyklisk, då vill man ändå att konsumenten ska få någon slags tecken på att börja komma till liv igen.
Och förväntningarna då inför deras stundande rapporter, Embracer har ju brutet, men deras Q3 eller 4 eller vad det blir för någonting. Mm. Är det lite ljummet då, tänker du, att det har varit senaste perioden för dem?
För Embracer eller Stillfront?
Båda och.
Stillfront så ska jag säga att där har väl förväntningarna kommit ner ganska mycket. Så att, ja, vänder man på det argumentet som jag gav, att konsumenter har det tufft, så kanske förväntningarna inte är så höga. För Embracer, lyckas de generera då 8-10 miljarder i EBIT de här 1-2 åren, då är ju aktien väldigt lågt värderad. Så det handlar nog mer om en förtroendekris än att de ska nå sin guidance. Så det viktiga där, det är väl bara att man ser att de tar små steg i rätt riktning, att de faktiskt kan hamna i rätt storleksordning, att de får till en plattformsdeal och att de här nettoskuld och andra frågor som många korta investerare haft ändå löses upp. Ta lite kvalitetssteg i rätt riktning. Så att även där har ju förväntningarna kommit ner ganska mycket.
Det är alltså om längre fram under året. Jag kan väl bara innan vi avrundar också nämna vad som händer i veckan. Inflationsstatistik, mer sådan, KPI från USA imorgon vid 2:30 för mars. Inflation även för Sverige på fredag, också det för mars. Och på rapportfronten så börjar det smyga igång på fredag med Atrium Ljungberg och Bergman och Beving när det kommer till Stockholmsbörsen. Utländska har vi den vanliga banktrion som brukar vara först ut. JP Morgan, Citigroup och Wells Fargo. Carl, vilken av dem där håller du mest koll på? Är det amerikanska inflationen kanske?
Jag tycker att amerikansk inflation måste man ha koll på, även fast man försöker att kolla på teknik och bolag. Så det kommer vara viktigt. Både i resten av Europa och USA så verkar det som att inflationen kanske kommer ner lite snabbare än i Sverige. Men det är ändå väldigt, väldigt viktigt för den här dragkampen för tillväxtbolag.
Skönt att det inte bara jag som har så här osund uppdatering på typ amerikanska långräntan. Men det säger jag tack så mycket, Carl Armfelt från TIN, för att du var med då.
Tack!
Och jag säger tack för att ni har tittat. Det är nog dags att runda av tisdagens Börsmorgon med en börs som är munter. Både för Sobi som vi har pratat om, Electrolux stiger trots den här affären då som inte blir av, eller försäljningen som inte blir av. När det kommer till de amerikanska terminerna så är det väldigt lugnt. Det är sidled än så länge. Men vad vet vi vad som händer senare under dagen? Fortsätt följ nyhetsflödet på d.se eller dagens stora händelser här i DTV. Börskoll klockan 2. Ha nu en lyckosam handelsdag.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.